P1 Dokumentär. Miniserie.
Det kan vara allt från att gå ut på stranden till att ha picknick, till att gå ut med vänner. Jag är inte ute, jag har inte gått ut på mer än 2-3 veckor nu. För jag inte har pengar.
Hennes klasskompisar shoppar, badar och åker på semester. Men i Biskopsgården i Göteborg sitter 15-åriga Fatma kvar på sin gård och har inte ens råd med en spårvagnsbiljett. Det här är berättelsen om ett Sverige där vart femte barn lever i risk för fattigdom och där sommarlovet riskerar att bli den svåraste tiden på året.
Är det varmt så är det här de är. Är det regnigt så är det här de är. De här barnen blir kvar här.
Det är många som lever i fattigdom helt enkelt. Och det här påverkar alla livsområden.
Alltså jag känner bara att jag vill typ sova för evigt. Jag vill inte vakna. Jag vill bara liksom vara som alla andra.
Jag är ung, men vi blir vuxna snabbt här. Jag är ung, men vi blir vuxna snabbt. Vuxna snabbt.
Jag heter Ulrika Nandra och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Ung och fattig. Första delen, Fatmas trasiga sko.
Men detta är klänningar.
Ja, då kanske vi behöver röra oss någon annanstans.
Jag tror det här med Ria ligger längst fram.
Vi går dit.
En klädbutik i centrala Göteborg. Vi har hamnat bland klänningarna. Men det som Fatma är på jakt efter är en tröja.
Vad har du för storlek?
Extra smal brukar jag oftast köpa.
Vi tittar på lågprisavdelningen. Sedan några veckor är det till och med rea på rean. Fatma bläddrar bland galgarna och drar sina fingrar över blusar och toppar.
Ser du någonting?
Nej, tyvärr inte. Eller denna var helt normal. Men den var väldigt tunn. Den kommer gå sönder efter några månader.
Här bakom dig då, är det någonting där? Ska det vara kortärmat eller långärmat?
Nej, men det spelar ingen roll. Liksom, bara det är billigt.
Ja.
På andra sidan bron över Göta älv ligger Hisingen och stadsdelen Biskopsgården. I skuggan av de vita höghusen stannar spårvagnen vid Vårväderstorget. Det är här 15-åriga Fatma bor tillsammans med sina föräldrar och syskon. Det är senvåren 2021 när vi träffas för första gången. För Fatma har skoldagarna redan börjat bli kortare och nian är snart slut.
Jag tänker på, nu kommer ett långt sommarlov. Vad är det för känslor hos dig?
Jag känner mig ganska taggad på något sätt. För jag vet att sommaren brukar väldigt många resa och så. Och som sagt har ju vi sparat och så. Så det, jag tror det är möjlighet att vi kommer kunna resa det här året. Men det jag brukar göra, alltså sommaren brukar inte handla om pengar för mig, helt ärligt. Jag brukar bara vara med vänner. Och sen, alltså självklart brukar jag äta ute med vänner och så. Men det är liksom små kostnader, så det spelar inte så stor roll.
Biskopsgården klassas som ett så kallat särskilt utsatt område. Här bor många som själva invandrat till Sverige eller som är barn till utlandsfödda. Och inkomsterna är bland de lägsta i Göteborg.
Alltså pengar är inte någonting man kan få direkt. Eller jag kan inte få det direkt. Då jag måste tänka på vad kommer hända om jag tar dem. Min mamma kunde ha använt dem eller min syster kunde ha använt dem. Eller, alltså det är så att man tänker. Till exempel idag. Vi slutade 11 idag så vi tänkte, jag och mina vänner, åka till en restaurang. Och vi tänkte äta. Och sen tänkte jag, ja, men jag frågar bara mamma eller pappa om de kan swisha. Men jag får skuldkänslor när jag liksom ska fråga om pengar. Eller att jag ska gå ut. Då känner jag, men kan jag inte skippa det här? Så det är väldigt många gånger det hänt att jag skippat att gå ut. Eller skippat att äta, som till exempel idag. Det är liksom, det är någonting jag fått acceptera sedan barn.
Men så dina föräldrar jobbar inte nu i sommar, eller hur var det?
Min pappa jobbar, men min mamma är sjukskriven.
Det är ju moment 22, alltså mamman är svårt sjuk. Kan inte jobba på grund av sin sjukdom. Och hemmet kan hon ju inte heller styra, hon orkar ju inte, va? För att det är väldigt många barn och så. Och då är det barnen som får hjälpa. Och när det gäller den här flickan som vi pratar om, så känner jag att hon hjälper till väldigt mycket. Hon skulle hämta någonting, så såg jag hennes händer och de var ju spruckna. En tjej i den åldern. Hon gick ju nästan och gömde sina händer. Alltså det såg jättehemskt ut. Och så tog jag faktiskt med henne bara och gick till apoteket och köpte en salva som hjälpte henne jättemycket.
På Backa kulturhus träffar jag Driss Morabett som är skolvärd på Skältorpsskolan. Trots att Fatma bor i Biskopsgården är det här i Backa hon går i skolan. Innan Driss lärde känna Fatma hade han haft både hennes storebror och stora syster som elever.
Jag upplevde inte problematiken med de andra syskonen på samma sätt. Nej, det gjorde jag inte. Alltså lite grann så kände jag att hon är lite försummad. Hon får ärva. Och när hon får ärva, det hon får ärva är inte helt och så vidare. Det var jobbigt för mig att bevittna. Men hon är inte den första, kan jag säga. Och så länge jag jobbar så är hon förmodligen inte den sista som vi ser. Vi har ett antal barn som är i samma situation.
Hur uppfattar du att de här unga människorna hanterar sin familjesituation?
Med skam lite grann ibland. Så många förstår ju den, men att väldigt många skäms för det och berättar ju ingenting. Vi har ju barn som kommer med samma kläder över en vecka, en och en halv vecka. Olika strumpor. Eller att det är två syskon som byter med varandra kläder för att det ska se ut så att man har bytt. Man ser det bara och man känner det. Man är inte med på kalas för att man inte råd till exempel att köpa en present. Man åker inte på utflykter om det kostar 120 kronor kan vara mjölk och bröd för en helg för en sån familj. Så att jag märker det, jag ser det.
Ett sommarlov väntar, ett långt sommarlov. Vad skulle du säga att det innebär för de unga som lever i ekonomisk utsatthet?
Om du kan tänka dig, samma ungdomar vi pratar om har ångest och knip i magen när de ska gå hem en fredag eftermiddag för att tillbringa helgen hemma. Då kan du tänka dig samma barn känna känslan när de ska gå på ett långt sommarlov. Oavsett om det är varmt eller om det är regnigt. Är det varmt så är det här de är. Är det regnigt så är det här de är. Andra åker till landet, till mormor, till morfar, till farfar, till farmor och så vidare och så vidare. De här barnen blir kvar här. Jag följer den här drömmen även om det kommer ta
en stund av vem och bråttom. Jag är bättre barn. Jag följer den här drömmen. Okej Fatma, var är vi nu?
Vi sitter precis utan för mitt hem här i Biskopsgården i Göteborg då. Och vi sitter vid några bänkar som ligger alldeles intill mitt hem då, som sagt.
Det är i mitten av sommaren på gården där Fatma bor. Gula höghus med slitna fasader där färgen släppt eller mörknat. En liten lekplats och en flock med fiskmåsar i luften ovanför. Fatmas gata har blivit den mest omtalade i hela Sverige. För bara några dagar sedan blev en polisman skjuten och dödad bara några hundra meter härifrån. Och vid ett träd längre ner på gatan ligger blommorna fortfarande kvar.
Vad har du för relation till området här?
När jag först föddes här så föddes jag i Biskopsgården. Så jag känner kärlek för den här platsen. Men just nu när det pågår så mycket i Biskopsgården, att man får höra och läsa att Biskopsgården är så utsatt område får mig känna att, att jag skäms på något sätt. Att det är liksom skämmigt att just jag ska bo i ett så utsatt område. Att jag liksom inte är lika värd som alla andra som liksom har den normala ekonomin i andra orter liksom.
Ja, nu är det några veckor in på sommarlovet. Du sa att det hade inte riktigt blivit som du hade kanske tänkt dig. Mm. Kan du berätta lite?
Så innan sommarlovet hade jag tänkt mig att jag skulle gå ut väldigt ofta och liksom inte behöva tänka på pengar och behöva tänka på vad jag kan och inte köpa. Men sen blev det inte så. Jag är inte ute. För alltså jag är inte ute, jag har inte gått ut på mer än 2-3 veckor nu. Ja, det påverkar mig också väldigt mycket. Speciellt när man ser att alla vänner är ute och alla man känner liksom ute på bio, ute på stranden. Alltså att gå ut, det kostar pengar och det är liksom det som har fått mig stanna hemma.
Så ni kommer inte lämna Göteborg?
Det tror jag inte. Vi hade faktiskt planerat att åka till Stockholm med tåg, men det blev inte så på grund av bekostnaden då.
Hur är du för dig när vi pratar om det här nu? Vad händer med dig?
Av detta?
Av din livssituation?
Ja, det tar på mig väldigt personligen. Jag blir väldigt arg och frustrerad. Och sen kan jag ta ut det på min familj och säga, varför går vi inte ut? Jag vill gå ut, jag är trött. Och sen kan det vara att jag skriker eller att jag gråter. För just igår satt jag och grät på grund av att jag just då såg att min vän hade hyrt en stuga utanför Göteborg med sin andra vän. Och att jag liksom aldrig kommer få vara med på sånt. Ja.
Hur skulle du säga att den här ilskan, hur ser den ut?
Det är en ilska som då berättar att vi har inte tillgång. Vi har inte samma levnadssätt och levnadsrätt som alla andra. Och du måste acceptera det. Och det, alltså, jag kan acceptera det, men jag vill inte. För det, jag vill leva mitt liv. Jag vill liksom inte slösa mina år på att vara hemma. Jag lever ju bara en gång.
Tidigare när man pratade om bilden av Sverige så var bilden att det var som ett utopia. Att här har alla det bra. Men det man ser nu när vi tittar på hur situationen ser ut så är det inte ett utopia längre, utan det är många som lever i fattigdom helt enkelt. Så att numera är kanske inte Sverige ett föregångsland längre.
Sara Fritzell jobbar på Folkhälsomyndigheten med frågor om fattigdom och jämlik hälsa. Det som statistiken visar är delvis två olika bilder. Om man pratar om hur många som inte klarar av att betala det allra nödvändigaste, till exempel boende och hemförsäkring, så har den andelen sjunkit i Sverige. Men om man istället pratar om relativ fattigdom, där familjens inkomster är lägre än 60% av medianinkomsten i landet, så har den andelen blivit högre. Inom EU kallas det här för att man lever i risk för fattigdom. Och i Sverige visar siffrorna att var femte barn, fler än 450 000, lever med den här typen av ekonomiskt utanförskap.
Det kan vara viktigt att lyfta fram det här med att ha lite ekonomiska resurser. Det är också att inte kunna ta del av samhället på samma sätt som andra. Ekonomin sätter ju mycket ramar för vad man kan göra, om man kan följa med på den här fikan, om man kan åka med på skolutflykten eller inte. Det är väldigt liksom konkreta ramar. Och då tror jag många reagerar och tycker att det här är inte rimligt. Det behöver vi göra någonting åt. För de har ju inte gjort någonting för att liksom förtjäna. Oavsett hur man ser på det här så har inte de förtjänat att ha en sämre start i livet.
Enligt Sara Fritzell har klyftan vuxit mellan de som har mycket och de som har lite. Ensamstående mammor, utlandsfödda och arbetslösa är grupper med extra hög risk för fattigdom. Folkhälsomyndigheten tittar också på hur låg ekonomisk standard påverkar barns hälsa. Och även här är ojämlikheten tydlig. klyftan mellan rik och fattig är stor.
Det har ju stora konsekvenser både på fysisk och psykisk hälsa, på skolresultat, på trygghet, på allting sånt. Och det är också en högre risk för dödlighet i olyckor till exempel, eller i suicid. Det handlar också om missbruk och depression och sådana saker, och självskador, så att det här påverkar alla livsområden.
Jo, alltså att tjäna sina egna pengar kan ju vara en skön känsla. Och du har sökt jobb. Hur gick det?
Jag fick faktiskt mitt sommarjobb som jag ville. Ja, det känns jättebra, för jag kommer både få pengar och få jobba, så det känns jättebra.
Ett café inne i centrala Göteborg. Det är slutet av sommaren och just idag är Fatma på bra humör. Om bara några dagar ska hon börja sommarjobba.
Vad är det du ska göra?
Jag ska hänga med ungdomar som håller på med olika sporter. Så det kan vara basket eller fotboll. Så jag ska vara en ungdomsledare i Biskopsgården.
Den första lönen du får, vet du hur mycket det blir och vad tänker du att du ska göra med de pengarna?
Jag är inte helt hundra på hur mycket jag får, men jag kommer dela hälften, om inte mer, till familjen. Sen kan jag köpa någonting som jag kanske velat ha länge.
Efter sommarjobbet väntar höstterminen och för Fatmas del en ny gymnasieskola inne i stan. Nya klasskamrater och, om hon själv får bestämma, helst lite nya kläder. Överst på listan över vad hon vill köpa för sin lön står ett par nya skor. Istället för de svarta hon har idag.
Jag har då haft dem i snart 2 år. Och de ser... Alltså, mina vänner brukar säga att de ser ganska nya ut. Men jag har ett hål på liksom den vänstra. Men högra ser helt vanlig ut.
Men jag tycker de är jättefina. Det är ju på svarta, lite vad ska jag säga... sportsko-aktigt. De ser ju nästan helt nya ut. Jag förstår faktiskt inte hur du lyckas. Du har haft dem i nästan 2 år. Mm. Hur kommer det sig att du är så bra på att hålla efter dina kläder och skor då?
Det är ju så på grund av att jag inte kan sitta och köpa nya kläder hela tiden på grund av den ekonomin jag har hemma. Och som jag har typ ett schema i mitt huvud. Den här kan jag bara ha på mig någon gång i veckan. För den hade jag förra... Alltså det är så, jag tänker... Det är som ett schema som är inbyggt i mitt huvud.
Du är smart.
Tack.
Jag kan ju säga rakt av att... ibland så... faktiskt sa till henne att jag vill inte se att hon kommer till skolan så på det sättet som hon har kommit någon gång. Då. Med väldigt, väldigt korta mysbyxor. Någon gång har jag sagt faktiskt så till henne att jag vill inte att du kommer med de brallorna mer.
Tillbaka hos Driss Morabett på Skältorpsskolan. Genom fönstret hörs bruset från E6an in mot stan. Under sina snart 28 år som skolvärd har Driss lärt sig känna igen tecknen som skvallrar om att ett barn lever i risk för fattigdom. De senaste 3 åren har de tecknen stämt in på Fatma.
Och då var det ett par för korta mysbyxor, är det det du säger?
Med hål i, ja. Jag tyckte väldigt synd, en sån fin flicka, en sån välfostrad flicka, eller överhuvudtaget ett barn eller en ungdom. Barn är elaka. De kan vräka ur sig och så först har du det taskigt och sen är elaka ord på det. Det är som att piska och salta efter på det. Det är ju inte hennes fel att det är så.
Hon visar mig ett par svarta skor som när jag tittade på dem väldigt snabbt så såg de väldigt fina ut. Men det visar sig att hon har haft dem i över 2 år och det fanns faktiskt lite hål här och var, men hon var väldigt bra på att dölja dem.
Ja. Hon gick ju hela vintern med dem. Och de skorna var faktiskt också en stark signal. Man går med sådana skor dessutom ha idrott tillsammans. Alltså det var ju hennes idrottsskor, hennes uteskor, hennes inneskor, hennes vinterskor, hennes alltskor, vårskor, festskor. Och kan du bryta lite?
Jajamän.
Jag stänger av mikrofonen. Driss lutar sig fram över bordet där vi sitter. Det visar sig att de svarta skorna, de med mönster på sidorna som det nu har gått hål i. De skorna var det Driss som köpte.
Ja, okay, du kan ja det stämmer väldigt väl. Och de skorna bodde hon i. Hon ville ju ha Nike svarta. Nike. Hon ville ju bara ha svarta Nike och så.
Men det här, du är ju en personal inom skolan. Och det är ju inte riktigt din uppgift att lösa det heller. Vad väcker det för tankar och känslor hos dig?
Ja, det är skit och fullkomligt. Det är vad folk tror. Jag har sagt det till rektorna. Men man kan inte gå och köpa ett kläder till elever. Jag köper kläder till vem jag vill. Jag hade med mig min fru. Vi köpte kläder och skor. Så, vem kan stoppa mig om jag gör det? Ingen. Det är inget olagligt. Min fru valde och jag betalade. Herregud.
Hur vanligt är det här skulle du säga? Du har jobbat som i skolans värld och som skolvärd länge. Hur många Fatima finns det?
Det finns många dolda. Den som ser, den ser. Den som inte vill se, den blundar.
Alltså som värst, alltså under de värsta perioderna kan det ha varit liksom en till två måltider. Så det kan vara typ frukost och sen middag eller lunch ibland bara. Alltså i familjen, för att liksom alla ska vara mätta, det var inte möjligt. Det var mer att man liksom fick det man behövde och det man liksom kunde få.
Fatma beskriver att familjens ekonomi har blivit bättre. Hennes storebror hjälper föräldrarna och dagarna när de inte hade tillräckligt med mat är över. Trots att familjen fortfarande har det ekonomiskt kämpigt och vrider och vänder på varenda krona vill hon inte kalla sig fattig.
Alltså det bästa ordet är att det är liksom ekonomiskt begränsat. För jag vet att det finns så många som har liksom värre än mig. Men dock är jag inte alltså, så som andra. Inte fattig, men inte rik och inte mellan heller, på ett sätt.
Kom du ihåg att du fick en lön och att du var lite osäker på om du skulle få behålla de pengarna? Hur blev det där egentligen?
Det gick till familjen, som jag alltid trodde, eller jag visste att det skulle hända. Så ja, det gick inte till någonting som jag kunde använda till mig.
Du, för de som lyssnar på det här, om man inte vet exakt hur din familjesituation, så kanske man säger, ja men... Vad är det, hur mycket pengar är det hon förväntar sig att ha egentligen? Vad är det du förväntar dig att köpa? Tycker du att du har orimligt höga förväntningar på hur mycket pengar du skulle vilja ha?
Jag tycker inte jag har någon orimlig förväntan. Jag uppskattar det minsta lilla, så jag kräver inte alls mycket från mina föräldrar. Det är bara när man är med folk så ska man alltså ha någon summa på sitt kort. Man ska ju kunna ha det. Men det går ju inte för mig. Och det tar på mig både psykiskt och fysiskt. För jag gillar inte att vara den som alltid säger att jag kan inte, jag får inte, det går inte. Alltså jag känner bara att jag vill typ sova för evigt. Jag vill inte vakna. Jag vill bara ändra hur det är och hur jag lever. Jag vill bara liksom vara som alla andra. Och må som alla andra och liksom leva som alla andra.
I nästa avsnitt.
Jag känner mig maktlös, jag känner mig hjälplös. Det handlar om min framtid. Inte alls roligt för mig.
De senaste 2 åren kan jag säga att det är fler som lever i fattigdom.
Hur ska jag förklara det här för mitt barn? Att jag inte har råd? Om det är en fruktansvärd känsla.
Du har hört första delen av P1-dokumentär miniserie Ung och fattig av Ulrika Nandra. Fatma heter egentligen något annat. Producent Martin Jönsson. Slutmix Henrik Henriksson. Det här är ett program från 2021.